I like beer. I want beer. Yes, Hantverksbira podcast. Ska idag prova en öl av det lite mer explosiva, höll jag på att säga, men exklusiva materialet. Eller Johan?
Yes, jag har fått tag på en raritet.
Vi tror det i alla fall.
Vi tror det. Han har en historia på marknaden, inte just den här just, men det har funnits ett antal årgångar tidigare av olika varianter och varianter och vad ska man säga?
Lagringar.
Lagringar och experiment.
Experiment också, ja. Alltså, vi pratar om en eller ett öl. Systembolaget säger belgisk strong ale, men de själva säger barley wine. Birra Valadin eller Baladin.
Baladin, ja.
Och deras Chuayu, ett ytterst knepigt namn. Chuayu Oro från 2019.
Ja, det var det uttalet vi fick fram här.
Jajamän.
Men du kan ju bokstavera det, så får man hitta på sin egen tolkning av hur det ska låta.
Det är nästan ännu krångligare.
Alltså.
Det kommer i en riktigt...
Får jag försök nu då? Vad har vi då?
Ja, gör du det.
X-I-A-U-I-U med någon sorts apostrof.
Ja. Chuayu.
Chuayu.
Namnet har också en liten historia.
Precis. I alla fall det vi har fått fram.
Ja.
Och tydligen så ska det vara som så att namnet var namnet på en låtsas dotter till bryggarens treåriga son. Jo, så att det ska vara så då enligt våran research hans treåriga pojk då hade det här namnet påhittat.
Han ville ha en syrra helt enkelt.
Han ville ha en syrra och döpte den till Chuayu som då blev den här ölen.
Han fick en söt, mörk,
precis, stark rackare.
Stark rackare, ja. Det kommer i en riktigt tjusig träcylinder, trärör. Och vi lägger ut en bild på flaskan också, men den är faktiskt riktigt, riktigt tjusig. Den är en naturkork och sen är den vaxad ovanpå det också.
Det ser nästan ut som en, själva röret är ju klass, det ser ut som en whiskyflaska egentligen.
Ja, med guldpläterad text kan man säga.
Det ser väldigt, väldigt tjusig och flaskan är väldigt tjusig. Alltså det är en fantastisk gebortgåva skulle jag säga.
Otroligt, otroligt. Den är ju lite kostsammare än vad en öl brukar kosta,
minimum
här, men den går på 2,99.
Ja.
Men du ska helst dela den på ett par stycken. Den släpptes i februari va? I år?
Jag tror det.
I Sverige,
ja. I Sverige, ja. Sen är det så att den här är då 2019 års årgång. Så den är bryggd 2019. Och sen då så är den lagrad sedan dess.
På olika sätt.
På olika sätt. Och nu då tillgänglig i Sverige 2024. Då.
400 flaskor kom in i Sverige. Vad vi kunde
se. Har du kollat status?
Ja.
Vad som finns kvar?
Jag kollade idag. Idag pratade vi lördag den 9. Då fanns det 96 flaskor kvar.
Ja, okej.
Okay. Så då har tre fjärdedelar gått.
Precis. Så att förhoppningsvis så kommer det här avslutet ut ganska snabbt.
Ja, imorgon.
Förhoppningsvis imorgon. Så att om man lyssnar på detta imorgon så är det ganska aktuell status då. Mm. Så det gäller att skynda sig och hänga på låset för att få ta på en av de här sista 90 plus flaskorna.
90 plus flaskor. Och den kan du ha hemma i ditt skåp i 10 år säkert till utan bekymmer.
Precis. Så vad vet vi då om själva bryggeriet då? Birra Baladin.
Ja, inte så där lastgamla ändå. 2004 kom vi fram till, va?
Ja, det är du som mest har researchat på detta faktiskt.
Precis, det är ju så. Men då var han lite sugen på att experimentera med öl som oxiderar.
Har vi sagt vad vi är i världen? Jag menar namnet har väl avslöjat över det här laget. Men vi kan väl säga
Norra Italien.
Runt Turin.
Ja, strax norr om Turin tror jag det var. Ja. Precis. Då ville han experimentera med öl som liksom oxiderar, utsätts för syre helt enkelt.
Mm.
Och får en helt annan karaktär då.
Alltså det var ju egentligen att titta på. Ta någonting som de flesta anser var väldigt dåligt för öl och öls utveckling. Mm. Alltså syre och oxidation. Mm. Och se om man kunde använda det till något bra istället, en fördel.
Mm.
Så då började han att laborera med det här lagringsprogrammet då. Där han helt enkelt försöker använda sig av oxidation för att få en produkt som får en liten annorlunda karaktär och profil. Och det här är ju inget nytt, jag menar.
Nej, nej.
Man har ju lagrat öl under lång tid. Och man har ju då använt oxidation för att få den här typen av karaktär på öl.
Mm.
Så att ofta när du pratar oxidation och öl så vill man ju se det som en dålig kvalitet. Men du har ju liksom Old Ales och Barrel Aged och massa varianter som faktiskt har det här i sin naturliga process. Mm. Inklusive även all spontaniga stöd.
Precis, och många av de här ölen som du säger att du men typ belgare som du vill lagra själv hemma kanske. Mm. De ska ju få komma in lite syre för att det ska också rea lite grann och utvecklas också liksom.
Precis, så att den rundar ju av och får det mer komplex bak. Men normalt sett när man pratar oxidation också så är det ju så att när man pratar humlig öl eller väldigt humlig öl eller humlaromatisk öl, där är ju oxidationen en ganska dålig egenskap för att det dödar ju hela humlekaraktären. Så man brukar prata om felsmaker, så pratar man ju faktiskt om oxidation som är en felsmak för vissa ölstilar. Och effekten av det är ju oftast att du får en lite så här fadd eller pappers eller kartongsmak. Mm. Plus att humlekaraktären och humlaromen försvinner ju. Mm. Den blir väldigt, väldigt platt ölen.
Men en mörka, starkare öl.
Så, kan åldras på ett mer
värdigt
sätt genom att exponeras lite grann för syre. Mm. Så det är ju det som är lite intressant när man pratar öl och ölstilar och så vidare, att det som i vissa ölstilar anses vara en defekt och en dålig egenskap kan ju andra ölstilar vara någonting som man vill ha eller eftersträvar. Och det finns ju så i flera, till exempel att du har med smörkola kanske tjeckisk pilsner. Ja, men i alla annan lageröl så anses det ju vara en defekt. Medan i tjeckisk pilsner så har det ju varit så i originalet och därför så är den accepterad smakkomponent i den. Så att och så är det över hela spektrat när det gäller felsmaker och defekter.
Om vi bara kikar lite mer på baksidan av det här, så vi sa ju inte det förut, men den går in på 14%.
Ja, en stark rackare.
Som vi brukar säga, det är Wicked Wine som plockar in den. Artikelnummer, inte fan man behöver det, men vi lägger väl någon länk sen.
Ja, man får söka på namnet och då får man väl upp den ganska fort då. Om man nu kan komma ihåg det. Då får man spola tillbaka och så kan man göra på bokstaveringen som jag sa för 5 minuter sedan.
Luck.
Så vet man ju det.
Vi har hällt upp den i Spiegel och Barrel Age från Wicked Wine och ölen är helt flat. Alltså det finns ingen kolsyra i den här.
Nej. Och det säger de uttryckligen också, att det här är, du har ingen kolsyra här, utan
du vill att smakerna ska inte påverkas av någon kolsyra.
Nej. Och sen har de gjort lagringsprocess på sånt sätt så att den kolsyra som har funnits från början den är ju lång gång, och sen har de ju inte efter kolsyrat någonting med tappningen heller. Så att den är ju inget skum, ingen skumkrona och ingen bubblighet.
Inget alls.
Så att den påminner ju mycket mer om ett vin egentligen, att titta på det glaset. Mm. Och oftast relaterar man ju till typ Madeira-vin, portvins karaktär lite grann på vissa av de här typerna av öl. Och så även i det här fallet, det säger de själva också.
Har du någon favorit barley wine annars som du kan spotta ut det? Bötet är ju trevlig då.
Ja, Nej, kanske ingenting som poppar upp. Det är klart, man har ju inte just barley wine. Alltså jag gillar ju barley wine som stil. Ja, det förutom när jag fick svar på Clown Shoes. Barley wine. Men det var ju mer misstag än...
Du trodde inte det var en barley wine.
Nej, jag tittade inte så noga på den flaskan. Utan jag tänkte på Clown Shoes normalt sett är ju mycket humligt och sådär. Jag fattar ju inte att det var en den smakar ju inte humligt i IPA. Men nej, den var ju god, så den tog jag ut till grillen. Jag stod och höll på och tittade inte så mycket mer på den flaskan efter att jag hade tagit och druckit upp halva och tyckte att vad är det här för någonting? Och då tittade jag, då var det ju 13% barley wine som jag fått ta på till grillöl.
Dricka ur flaska.
Ur flaska bredvid grillen. Men den var ganska god faktiskt.
Jag tycker Subbe i Varberg har en rätt trevlig barley wine faktiskt.
Den har nog inte jag provat faktiskt.
Jag tror inte jag har någon flaska kvar heller, men den tycker jag är trevlig.
Det är ett, man stöter ju på en del, man jagar ju kanske inte barley wine alltid så jättemycket. Nej. Men jag tycker oftast det, alltså det är jag uppskattar den stilen jättemycket. Sen är det ju som så, i och med att den är stark och sådär, så det bästa är att man kan dela.
Ja.
Men annars så blir det inte så många man kan prova.
Nej. Den här flaskan är ju nästan som att vi delar på fler, för det är en halv liter.
Ja, det är
en
modell större.
Och vi har ju modell större och glasen också här nu, ser vi.
Så att, absolut. Så den kan man ju säkert ta på 3-4 personer.
Då blir den ju förhållandevis prisvärd. Ja. Och jämför med att gå ut och köpa en random öl på krogen för 120 spänn.
Ja, definitivt. Ja. Annars barley wine, jag vet inte, vi har inte riktigt slått in så jättemycket. Man springer över lite grann emellanåt. Det är kanske så att man skulle göra en lite mer djupdykning på det vid något tillfälle.
Ja,
men nu börjar årstiden gå mot vår, sommar. Då är man inte lika sugen på den tyngre, alkoholstarkare
rödstilen. Det får bli höstens projekt då kanske.
Precis.
Man kan samla på sig på stycken, för de blir ju inte dåliga att stå.
Så kanske man kan göra lite research på det och läsa in sig lite mer på just barley wine och kanske göra ett avsnitt om det då.
Ja, det var faktiskt kul.
Ska man kunna titta på. Ja. Annars så blir det oftast om du hamnar på lite starkare. Många gör ju, det är ju mer liksom imperial stouts om du går på det starkare hållet. De flesta har ju Barrel of Wine som någon form av flaggskepp. Det brukar ju oftast bli ett flaggskepp. Men det är klart att det är ju ingen massprodukt. Det är ju ingen volymprodukt på det sättet.
Och den känns inte heller som den är på något sätt så här... En Barley Wine känns mer rena. Det känns, alltså en Imperial Stout kan du slänga i vad som helst för att få massa spännande smaker. Men en Barley Wine känns, det gör man inte den stilen riktigt.
Nej.
Inte med min erfarenhet i alla fall. Utan det håller man rena grejer liksom.
Ja. Jag tror att jag faktiskt läste lite igenom Barley Wine på Svarte veckan faktiskt, historiskt.
Mm-hmm.
Nu kommer jag inte ihåg alla detaljerna. Men det undras om det var som så att terminologin Barley Wine uppkom under 1800-talet. Och jag tror det var England då som man myntade det.
Mm.
Och i England har man ju haft lite olika namn på stark öl då. Och du har ju bland annat Old Ale och du har Strong Ale. Mm. Och sen har du ju Barley Wine. Och alla de här följer ju lite grann ett spektra med starkare ale.
Mm.
Oftast lagrade ale. Strong Ale behöver ju inte vara det. Strong Ale är ju en kategori som är lite mer flummig, för att du vet, du kan hitta en brittisk strong ale som är typ 5,5%.
Ja,
så att strong ale har ju inte bara varit styrkan på produkten, utan jag vet inte, de har haft en starkare öl än vad den brittiska ölen är, som normalt sett är svag i karaktär då. Medans old ale från början kan jag tro är väl den som kanske har mest det stora bakom sig. För old ale var ju i grund och botten en starkare öl som du lagrade på fat.
Precis.
Och det gjorde ju att du fick kontakt då både med syre och bakterier och även en del vildjäst.
Mm.
Vilket betyder att du utvecklade ju lite mer av de här spontana. Alltså du kunde få lite syrlighet i den. Mm. Den tjocknade lite grann.
Mm.
Och i och med att du hade en del vildjäst så kunde du även få lite de här stalliga tonerna.
Mm.
Så, och ibland kunde man ha den upp till 2 år på fat. En old ale. Och det man gjorde då oftast var ju att man använde old ale och så blandade man med milden.
Mm-hmm.
För att få en kombinationsprodukt som hade fortfarande en del av de här lagrade tonerna, men den var inte så skarp
så påverkar av den.
Så att det är ju egentligen old ale-stilen då. Sen så Barley Winen tror jag fortsatt utifrån det, att det egentligen gjorde ytterligare lite starkare för att egentligen fånga, inte vinmarknaden som så, men så att du går upp mot alkoholstyrka som du har på vin. Men att du fortfarande då skulle ändå utnyttja de här samma karaktär då, att du vill ha en fartlagring, du vill ha en exponering, du vill ha en oxidation och kanske vill ha en liten syrlighet och en viss vildjästkontakt på den då. Så att både Old Ale, Barrel of Wine till viss del Strong Ale, de faller ju lite grann inom samma kategori av ölstil då, med rötter i England då.
Nu fick de en betydligt längre utläggning när jag berättade om Old Ale igår på fredagsölen här.
Alltså.
Jag hade Old Peculiar
från
Fixton. Så då bara, det var 2 meningar.
Ja, men klassar de den som en old ale eller strong ale? En strong ale,
old ale.
De säger det. Ja. Att den är inte så stark den heller. Va? Den är typ 5,6. Och frågan är hur mycket lagrad den är.
Ja, det vet jag inte. Men just det var mer definitionen old ale. En öl som är lagrad i skillnad mot en mild som blir färsk. Liksom.
Precis. Så att, bara... Men just det, så jag tyckte det är intressant var ju det att man, just den här blandningen då.
Mm.
Så att du inte bara hade en 100% old ale, utan du blandar upp den med en mild för att få en, liksom en hybridprodukt då, som kanske hade en bättre balans för slutkonsumenter. För en old ale kanske hade blivit för extrem då i sin framtoning.
Det var nog svår att kontrollera i sig.
Ja, och plus att det kanske inte var egentligen det. Den var dyr, lång lagringstid. Och sen så kanske den var lite mer än vad de flesta konsumenterna vill ha. Men du vill ändå ha lite av den karaktären i ölen för att det bidrar med en ökad komplexitet.
Mm. Verkligen.
Så, men mycket av det, vad jag kommer ihåg när jag läste in mig lite om det, var att det finns ju ekonomiska parametrar här också.
Såklart.
Att lagra öl på barrels över lång tid är ju inte speciellt ekonomiskt. Och är det så att marknaden inte är beredd att betala för det, då är det klart att då kommer det ju inte vara det som driver försäljningen då.
Såklart inte.
Så att,
ska vi sniffa lite på den här Shuayu? Shuayu Oro från 2019.
Yes,
från Pira Baladin. Vi har ju hällt upp dem som sagt i rejält kupade glas här. Den har en väldigt djup... den är ju först och främst kan man säga lite rubinröd.
Rubinröd, ja.
Rubinröd. Rätt så klar faktiskt ändå, vill jag säga.
Ja, då har ju ett ljusinsläpp igenom, helt klart.
Ja, helt klart.
Rubinröd är en schysst benämning.
Mm,
den är inte som ett rödvin på det sättet. För att den är inte så kompakt i färgen. Så du har ändå fint genomsläpp på den.
Väldigt.
Den är klar.
Ja, men den är faktiskt klar. Ingen gästfällning eller sånt kvar.
Precis, så den är inte grumlig. Så att du har en klar produkt.
Det är inget kvar i flaskan heller. Gästfällningsväg så att säga.
Om du roterar det glaset i den så ser du att den lejsar sig ganska mycket.
Ja, den är den här simmiga fet. Fetigheten, om man kallar man det.
Precis, att den har hög viskositet, ja, så kan kanske kan man säga.
Precis, precis. Den har en doft som verkligen är vinös, men du känner det här, om man kan säga, klassiska barley wine-toner. Men väldigt
fruktig.
Så fruktig, något som påminner om sötmassa, kanske torkade russin, ja, eller dadlar. Eller...
Precis, de flesta de pratar om det, men du tycker man kan känna det är russin, fikon.
Men det är liksom inte den typen av frukt som är lite syrlig, utan mer den söta.
Ja, söt, torkad, mörk frukt.
Ja, precis.
Som man kan klassa det som. Ja. Jag tycker om du luktar lite grann, tycker inte att du får en liten syrlighet i den också?
Mm-hmm. Det säger du.
Inte så att det är så att du inte vinös på det sättet. Det är liksom inte någon stickiga, alltså ingen vinägertouch eller sånt.
Nej, det är verkligen
en, inte. En liten fräschör.
Ja, det kanske är så att den inte upplevs tung,
nej.
När du doftar bara den. Det är kanske det som...
Precis, den blir inte bara där danka liksom.
Nej. Om du säger på ett rödvin. Nej. Den var väldigt tung i doften. Liksom.
Utan
den
här får du lite... Den känns lite fräsch i doften. Man frågar om det är någon liten syrakomponent som...
Men jag tänker en del torkade frukter, men typ om man tar körsbär och sånt. Det kan ju vara en fräsch syra i.
Mm.
Fastän de är liksom en torkad söt frukt.
Absolut. Absolut. Och sen tycker jag när du... Man känner, som du sa, man känner ju ändå doften från den här bilen ganska mycket. Men frågan om du har kanske en liten gästetouch på den som ger en fruktig arom.
Lite från de belgiska tonerna.
Ja, kanske är så. Ja,
är det därför som Systembolaget kallar den för belgisk?
Ja, kanske.
Stark ale.
Fast inte så här superklassisk belgisk gäst är det inte.
Nej, det är det verkligen inte.
Men du kanske har en... liten gäst. Jag skulle gissa att jag säkert har en del fruktestrar redan från gästningsprocessen. Och det är det som kanske sticker ut i aroman på den.
Jag tycker jag vill gärna smaka. Jag har inte gjort den nu.
Nej.
Så här länge brukar vi inte prata om den här innan vi smakar.
Nej.
Ska vi se om vi är någon klang i den här?
Ja.
Oj, snyggt. Hög sötma. Man är lite ovan att dricka öl trots allt som inte är någon som helst liv i.
Nej. Mycket russin.
Mycket russin.
Men sötman är trevlig tycker jag. Alltså den är inte det här. Ibland kan ju sötman bli väldigt. Inte kvalmig kan man inte säga. Men den sticker ut. Den är nästan lite sockrig om du förstår mer. Det här är inte så. Utan det här är som du sa. Det är söt frukt mer.
Den balanseras upp av någonting annat.
Ja.
En liten hetta känner man, en liten bröstvärme är det ju,
ja, men det är ju alkoholhalten
som
slår
igen. 14%, så att,
men det är absolut inte störande på något sätt, utan jag tycker att den kompletterar mer som sötman. Mm. Så att du får lite den här kryddigheten då, som alkoholen kanske ger i det här fallet. Mm. Balanserar ju upp sötman lite grann. Men känner du när du fick in ölen i munnen, känner du det att hur tung den var?
Hur tung
den är. Alltså den har ju en enorm viskositet och när du liksom, om du kör runt den i munnen lite grann, så känner du det att den är nästan lite trögflytande.
Nästan lite trögflytande, ja.
Mm. Mm. Och sen kommer ju de här, jag tyckte mycket russin direkt. Mm. Jag känner liksom, det känns nästan som du tar en hand russin och stoppar in.
De pratar ju ibland om liksom fikon och dadlar och russin. Det borde vi egentligen köpa hem och testa någon gång.
Ja. Men jag tänker att det är lite samma.
Mm. Ja, det påminner säkert om varandra, men jag tänker att Vissa är ännu sötare. Dadlar
är det. Ja, precis. Det kan jag nog tänka mig att den här är ganska lik faktiskt. Mm. När du säger det nu. Att man känner igen den smaken.
Ibland äter vi sådana på jul och då har varit unga lite grann. Och då känns det som att de har kommit fram ännu mer sötare nu.
Mm.
Den är otroligt lång smak i munnen.
Väldigt komplex är den.
Väldigt komplex. Det är som att man, nästan som man känner att man hittar nya smaker ut efter sippen liksom.
Och sen om man nu ska prata om oxidationen här då, som ska vara ett litet signum då, med det de vill åstadkomma. Det är svårt exakt att och veta hur den hade varit om de inte hade gjort det. Men det jag tänkte på direkt man smakade på den först var att den var ganska... ibland när du dricker någonting så reagerar du om att det liksom sticker lite här och lite där. Alltså att den börjar leva. Här kändes det som att när den kom in i munnen så var den ganska mjuk. Ja. Ganska rund. Mm. Det hände inte så mycket förrän du liksom snurrar runt den lite grann. Då exploderade det ut. Så det kändes mer som att den började liksom avskalat och sen växte ut istället. Då.
Jag känner nästan lite körsbär, vanilj i den långa eftersmaken när du har haft i munnen en stund. Och blanda upp det med kanske lite saliv och sådär. Mm. Att det kommer de tonerna också. Och det kan ju vara från fat kanske också. Vet inte vad det här legat på för fat, eller visste vi det?
Inte den här sorten, den här säger de inte. Men jag har tittat i alla fall.
Shuayu finns ju olika varianter. Det finns en till i Sverige som har legat på rökiga whiskyfat. Shuayu Fome eller Fome. Lite osäker. Och sen har de även en som inte finns i Sverige som har legat på sojafat.
Ja, precis.
Delvis i alla fall.
Delvis. Det fanns 2018 modell.
Var det en
whisky? Jag i alla fall hade tre olika. Aha. Vilken var det du sa nu? Jag fastnade i smaken här så att jag tappade bort.
Den vi har nu Shuayu Oro då i 2019. Så det är Shuayu Fome eller Fome 2018 som har legat på whiskyfat.
Yes. Och då hade de ju lite olika varianter. Jag sa min not där. Men som du sa att det var ju precis en av dem var ju på japanskt sojafat också. Mm. Och det vet jag inte om jag har hört någon gjort det tidigare. Det finns säkert någon som har gjort det tidigare, men jag har inte hört det i alla fall. Så då har man helt enkelt tagit den här ölen och så har man lagrat den då på japanska sojafat. Då. Mm. Jag har ingen soja kvar i förhoppningsvis. Ja, eller det finns väl kvar lite grann i träet då.
Men ibland så vet när vi pratar med bryggerier som har fatlagrat så tycker de att det fick en jävla skjuts här den första lagringen. För det fanns alltid en skvätt kvar.
Ja, visst.
Men jag tänker, finns det en skvätt soja kvar så måste den sätta rätt markant touch.
Ja, därför tänker jag att det kan inte vara för mycket soja kvar i fatet mer än det som sitter i träet då.
Nej, precis.
Men den låter ju lite spännande på det sättet. Att just, jag menar, soja är ju tungt på umami liksom.
Ja, verkligen.
Och jag vet inte hur mycket man kombinerar öl med... Alltså mer ren umami-smak.
Nej. Också en väldigt sälta får du också med i den.
Ja, och...
Men sötman här kanske väger upp det på något sätt.
Ja, det är, förhoppningsvis så upplever man inte så jättesalt. Men det intressanta är ju att just salt och umami är egentligen de två smakerna som vi är mest drivna på som människor.
Jaha, är det så?
Ja, så att det är två av de viktigaste grundsmakerna som vi har.
Som,
Det är klart att om du då lagrar den här produkten på ett sojafat och som innehåller både sälta och mycket umami, så ska man ju rent teoretiskt i alla fall tänka sig att produkten borde bli mycket craving på.
Hjärnan går igång.
Ja. Den borde liksom bli attraherad av den kombon.
Men du som menar att det är han som gjorde den här stora ölresan som hällde soja i sin lättöl.
Ja.
Han ville ha mörk lättöl. Ja. Han var inte helt fel
ute. Kanske var helt fel ute där.
Han kanske var en föregångare egentligen till lagring precis. Av öl.
Allt handlar ju om balansen.
Ja,
så att, och sen hade de ju någon variant. Du sa skotsk whiskyfat. Det var den Fume det va?
Yep.
Sen har man haft något, jag såg, du hade skrivit det på din anteckning. Det lät ju lite... radikalt. Jag vet inte om du hittar på det själv eller inte. Men de hade någon med italiensk cigarr eller vad det stod.
Ja, det var, jag vet inte om det var italiensk cigarr, men
någon form av rökighet då kan man tänka.
Ja, precis. Och sen och tobak-touch liksom. Det kan också vara en torrhet liksom tobak. Mm. Och lite läder kan vi komma fram av det också. Ibland svårt att skilja dem åt.
Så att precis, så det finns ju den varianten, men det var också på var det 2018 eller var det ytterligare en experiment ytterligare som de gjorde. Jag tror du hade skrivit det längre ner i det fina dokumentet. Okej, de har haft på romfat, de har skottisk, deras Fume, skottisk whiskyfat, Kentucky, med någon form av infusion of strong Italian cigar, en Kipke. Kioke, det var den som var aged in
soja.
Soja
och den finns inte i Sverige.
Sojafat då.
Men Oro, den som vi har nu, den här är alltså då romfat helt enkelt. Alltså. Ja, okej, spännande. Mycket spännande. De har också vunnit en del priser senast i 2024. Nu lyckas jag få fram att de har vunnit med bronsmedalj i Beer of the Year i Italien för just Barley Wine. För den här, så att...
Så såg jag, om jag tittar lite grann, de är fortfarande, de är ju ändå ett mindre bryggeri. Och jag tror de har väl växt en del, för det har gått ganska bra för dem, men det är fortfarande så att man kan ju boka tid och komma dit och gå med på någon rundtur där och få en mer direkt connection med både bryggaren och hans staff då.
Birra Balladin har ju egentligen den här formen på alla sina flaskor, all sin öl, även om inte de flesta är halvliters, utan de flesta brukar vara 33, vill jag minnas. Lite så vanliga i Sverige, men jag vet att vinmonopolet i Norge, de har väldigt mycket Birra Balladin.
Ja.
Det finns på en hel del restauranger, vet jag. Vi har druckit på restaurang i Danmark någon gång för 100 år sedan. Så att, ja, de finns faktiskt på taget på det stället, men dåligt på Systembolaget.
Ja.
Men den här kan man säkert köpa och lägga rabalder på och spara länge. Öppna på en studentfest eller något annat festligt tillfälle. Du kan ju lätt dela en sån här flaska på 10 pers. Bara få 5 centiliter liksom. För det är ju som att dricka den här veck.
Ja.
Liksom.
Men det är ju som, man provar nu, det påminner ju mycket om. Vi pratade om det innan, nu har man ju inte druckit så mycket Madeira-vin eller portvin eller sån typ av dessertvin.
Mm.
Men det är ju definitivt inom den kategorin.
Ja.
Alltså att den är ju, den har mycket rödsötma.
Mm.
Den har de här fruktiga karaktärerna. Mm. Den har en lite pepprighet och alkoholstyrkan. Det är ju någonting som du sitter och suger på efter maten.
Ja.
Någonting som du liksom sitter och suger på vid brasan.
Mm.
En mörk kväll liksom.
Och den här har ju stått framme gott och väl en timme. Sen innan vi smakar på den här. Så
ja.
och den är fortfarande lite sval, men den är fortfarande perfekt i temperatur nu.
Ja.
14-16 grader så ska den helst få upp i, tror jag.
Mm.
Och tänker man, smakar den till en tuffare hårdost, hade säkert varit i himmelriket kanske.
Ja.
Kanske även en bättre pralin möjligtvis. Men jag tror ost hade passat igen. Du är inte så mycket för hårdost, tycker du?
Ja, gött, ja. Inte så här gammal ost.
Nej, inte sån här grönmögelost som flyter ut på tallriken.
Liksom. Vilket är intressant ändå, för man dricker ju ändå mycket fermenterade produkter.
Ja.
Fast det är just ost har jag aldrig fastnat för.
Nej.
Det kanske är för att det visuella, både doft och det visuella kanske blir lite overload för mig.
Ibland när man har kört någon rätt i ugn med sån här riktigt tuff ost, det sitter ju i huset i flera dagar sedan. Du får nästan få som på skrammen.
Går de med gasmask?
Ja. Det är ju skyddsmask, inte gasmask.
Alltså skyddsmask?
Man får skydda dig mot det som luktar. Inte,
gasa sig själv.
Inte gasa sig, nej.
Okay, ja.
Det var väldigt noga i militära.
Och jag har inte gjort mig det här.
Det var därför jag var tvungen att påpeka detta.
Ja.
Nej, men det var väldigt spännande upplevelser här som Wicked Wine plockar in. Jag vet inte om de har plockat in dem innan, men det lär ju komma fler årgångar. Och kommer inte till Sverige kan man säkert köpa det på webbshoppar.
Mm.
Men förmodligen mycket, mycket dyrare än vad det är i Sverige.
Ja.
För Systembolaget brukar ha rätt så humana priser på exklusiv öl.
Ja.
Men de få gånger när det kommer in så brukar det vara prisvärt, helt enkelt.
Och sen om man skulle konka ner till Italien så såg vi att de har lite pubbar. Inte bara runt den här lilla orten söder om Turin, tror jag det var. Utan även, jag tror att de hade något i Rom. Och lite utspritt. Men om man går in på deras sida så har de skrivit av vilka ställen de har.
Ja.
Så att det finns möjlighet även runt om i Italien att uppleva deras öl. Så att, såg vi också en sån här öl. Då. Det här är ju inte humlen som får ta första sätet, definitivt inte.
Nej.
Den har inte mycket. Jag tror den låg på 13-15 IBU om man tittade på deras egna rating.
Men det är i alla fall humle i, det vet vi ju.
Ja.
Så sätt.
Lite grann.
Lite grann,
men ja, det är ju ingenting som du egentligen märker när du dricker den.
Nej.
Utan här är det ju andra komponenter som får ta förra sätet.
Ja, definitivt.
Och sen tänker jag just det här med Italien. Nu har vi provat lite italienska öl. Man hade ju rätt mycket fördomar för länge sedan när det gäller just Italien och öl.
Ja, man hade väldigt mycket fördomar.
Att det fanns i princip inte så jättemycket att hänga julgranen i Italien. Men just nu på craft beer-scenen så har det ju kommit fram flera stycken som är riktigt, riktigt bra.
Både liksom i pilsen, italienska pilsner, men också mycket mörkt. Det känns som att de är mycket mörkt, tung italienska öl har vi provat som är bra.
Precis, och experimenterat mycket. Vi vet ju några, de heter de Papanero, är det va?
Mm.
Som har
Ritual Lab, tror jag de heter, något den sidan bryggeriet. Ja.
Som kör Imperial Stouts.
Ja.
Och där har vi provat i alla fall en eller några stycken.
Några stycken, men riktigt trevliga.
Som är riktigt bra Imperial Stouts.
Mm. Också inte någon godis stout.
Då ringer det mitt
och fram. Då kommer han på besök. Utan mer rena smaker.
Ja.
Faktiskt.
Mm. Och sen har vi den här nu då. Mm. Som i princip går mer åt det som vi sa då. Det är liksom efterrättsvinet egentligen i karaktär.
Och ändå var den hyfsat tidigt ute liksom i hantverksölsscenen och bryggeriet här. Ja. 2004 liksom. Precis. De började experimentera med såna här lite annorlunda stilar.
Ja. Och jag vet, du pratade om den här ölresan, den stora ölresan heter den, va? Som är en dokumentär på SVT, var det som hade den, va?
Ja, det var det i alla fall. Jag vet inte om det finns fortfarande.
Nej.
Öppna arkivet kanske.
I 3 avsnitt. Ja. Ett av de avsnitten så var han ju i Italien. Mm. Och var just, nu vet jag inte om det var på de här då, men det var ju på något bryggeri där som jobbade mycket med lagring och egentligen tog vin-approachen till öl. Mm. Så att man på något sätt gick ifrån alltså det mer traditionella som Italien har varit då, en vinregion. Mm. Och så titta från det hållet in i ölvärlden. Mm. Och då vet jag att det var mycket kring just lagring och specialprodukter som det avsnittet handlar om. Och det är klart att det är ju det vi har testat också som man har kanske fått höja ögonbrynen för i Italien. Att det händer väldigt mycket häftigt där som är väldigt, väldigt konkurrenskraftigt.
Och en av de fräckaste ölfestivalerna som sägs finna i Europa är ju Jurhopp, vad heter, i Rom varje år. Vi hade ju en liten plan på att åka
innan pandemin.
Innan, ja, vi hade bokat till och med hotell och allt sånt där
2020 då.
Ja, när det var pandemiåret. Sen har vet jag inte om han kommit tillbaka än så länge.
Nej, men sen blev det några år stilt det där.
Ja,
sen
precis.
Så blev det inte av att det åkte.
Och det har varit en del svenska bryggerier. Jag vet, har varit nere, Stigberg tror jag också varit nere. Så att,
Det kanske är något man ska sätta upp på listan.
Ja, men nu hade vi Belgien först, 2024. Ja,
yes.
Den får gå före.
Ja.
Jag har fått mycket påstötningar om Warszawa också.
Alltså?
Ja, att det är många som säger att det är väldigt, väldigt, väldigt bra.
Ja. Ja. Men vad är det? Alltså en ölfestival?
Ja, Warszawa... Ja,
beerfestival.
Men nu hade vi ju också att vi skulle ju prompt åka till Bad Seed Beerfest också här i augusti. I Danmark.
Precis, vi skulle ju prova våran... utvandrade runt där.
Ja,
en båttåg då.
Ja. Vi får väl se om det blir det.
Nej, det var i augusti, va?
Det var augusti. Mm. Rätt så tidigt. Första halvan.
Ja, det är mycket som klumpar upp sig. Nu kommer jag inte ihåg när den här grejen var i Italien. Nu
är det säkert också hösten, september. Nu närmast så är det ju Malmö eller Whisky.
Yep.
Nästa vecka. Helg. Nästa helg. Och hantverksbira där på lördag. Vi träffar lite bryggerier.
Ja,
köta lite. Podda lite hoppas vi också.
Ja, det får du hoppas på.
Mm.
Definitivt. Men det här var ju faktiskt en överraskande trevlig bekantskap.
Ja,
måste jag säga.
Verkligen. Shoayu Oro
2019.
Från Birra Baladin och Wicked Wine plockar in dem. Ja, trevligt. Jävligt spännande.
Ja.
Faktiskt. Att det är kul att få testa lite exklusiv öl. Inte så ofta man... ibland köper man ju lite dyrare flaskor, men ofta är de lite storflaskor också sånt där. Jag vet någon sån här Sankt Bernardus App 12, 1,5 liter som jag har ställt i förrådet här till exempel.
Ja.
Lite sådana där, men inte sådana här så ofta.
Nej. Ja, kul. Om man lyssnar på detta då i närtid, typ imorgon söndag den.
Och söndag kan man inte, nu kan jag inte ens beställa öl på Systembolaget på söndag.
Nej, men om man lyssnar på den söndag imorgon, vad är det för datum
imorgon? Ja, vad är det för datum idag? Idag är det 9:e.
Ja, det är 10:e imorgon då, uppenbarligen. Så att om man lyssnar på detta i närtid så kanske det finns några flaskor kvar.
Ja, men det gör det säkert. Det
var ju... Så passa på att gå in och få ta på en sån här för att den är väl värt de här 2,99 och dela den med någon ölkompis. Eller några andra kompisar.
Mm.
Eller ge bort den.
Eller ge bort den.
Som present.
Jättebra. Gå bort present faktiskt tycker jag. Ja, jag har ju pratat lite grann, men du pratar lite exklusiv öl om att ha en ölprovning hemma kanske.
Ja,
men just exklusiv öl. Undrar vad intresset skulle vara bland ölnördar och prova öl som inte kanske går att få tag i Sverige på annat sätt. Det går ju väldigt mycket att få tag i Sverige om inte annat i utländska webbshoppar, men ibland så lyckas man ju komma över saker och ting.
Ja.
Men om det har varit ett intresse.
Ja. Så det är ju kanske geografiskt då, tänker jag.
Ja, precis.
Att det kan finnas intresse, men det är kanske utspritt.
Att det bor ju rätt mycket ölnördar i Göteborg.
Jo, det är ju det.
Mm.
Ja, variant 2 är att man samlar ihop lite grann och sen försöker dra ihop det på något kanske mer centralt tillhåll.
Stockholm eller?
Nej, eller någonstans, någon hubb liksom. Men centralt Göteborg eller centralt Stockholm.
Ja,
eller, alltså att man är på någon plats.
Mm.
Och ta med. Men frågan vad skulle man ha då liksom exklusivt och kläder, då får man samla på. Många vill ju kanske ha, vad vill man ha?
Nej, men jag tänker att egentligen sånt du inte kan få tag i. Det blir ju någon form av
en egen hembryggd öl, eller?
Ja, det skulle man kunna ha också.
Så det finns ju inte ens.
Det finns inte ens. Nej. Ja, vi får väl se.
Eller är det för att när vi i Belgien då får vi gå ner i källaren och källare där och rodda tag på
någonting.
Snodde
då kan vi suröl. Då får vi betala för extra packning hem säkert du.
Ja men där du snodde från början spelar då ingen roll då.
Nej precis.
Blir, frakten är en minimal del av totala kostnader för den här ölen.
Nej men Hantverksbilar podcast tackar väl för oss.
Ja, vi får suga vidare på den här. Jag vet inte uttala namnet längre.
Shuayu.
År.
2019. Vira Baladin.
Precis.
Ha det så gött.
Ha det bra.
Hej då.